Jag tänkte tala om någonting idag som jag tror att alla, som berör alla. Oavsett om du är gammal eller ung, om du är väldigt van att gå i kyrkan eller om du är ovan, kanske tycker det här är inte så stor del av ditt liv. Jag ska börja med en bild som är ganska, den kanske haltar något, men jag skulle vilja gå tillbaka ända till min egen militärtid. Jag vet inte om det är ett ålderstecken. Men det var så att när jag var i armén i Dragsvik så fick jag specialutbildning som prickskytte. Och det har ju en och annan kanske fått lite funderingar kring hur det går ihop. Men det går väldigt bra ihop. Och vad vi lärde oss, det var det att det var oerhört viktigt att ställa in siktet rätt. Vet, om man ska skjuta ett föremål, vi övar ju inte på människor, utan tanken att man ska skjuta sönder radioutrustning och viktiga saker i krigstid. Så man ska kunna pricka allt möjligt. Och vi sköt på 500 meters avstånd. Och när man skjuter på 500 meters avstånd, 5 skott i en ring av 10-20 centimeter, då är det väldigt viktigt att siktet är väl inställt. Ibland tog det dagar att få det här siktet väl inställt. Och det är klart, jag kunde utveckla det här med geväret ännu mer. Det är ju älgjaktstider. Skyltarna var upp här på skogarna när man körde till kyrkan. Älgjakt pågår. Orangea gubbar i alla diken. Men egentligen, min bild handlar om också ditt liv. För att ditt sikte inför framtiden och det du ska rikta in dig på handlar väldigt mycket om dina tankar, hur du tänker om dig själv, hur du tror om dig själv, för att det är en framtidsfråga. Om du har siktet fel inställt så är det väldigt svårt att komma riktigt till rätta med vad du önskar och med vad du drömmer om. Och jag ska börja med ett väldigt känt bibelställe, men det är andra Korinthierbrevet 5:17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och någonting nytt har kommit. Så det är någonting nytt som har kommit. Och jag gillar också det som Jesus, i Uppenbarelseboken talas det om Jesus, där det står att han är början och slutet. Han är alfa och omega. Och ni vet att alfa är första bokstaven i det grekiska alfabetet. Omega är den sista. Så att han är början och slutet. Och han är allt också där mitt emellan. Och jag tänker så här. Att varenda en av oss, utgången på något sätt i ditt och mitt liv, handlar så mycket om vi kan ladda om kanonerna när det inte alltid blir som vi har tänkt. För livet blir inte alltid som man har tänkt. Vi kommer alla av oss till olika perioder när någonting tar slut. Och en era är över. Och vi sitter här alla åldrar. Det kan vara att grundskolan tar slut. Eller mitt i allt är studietiden förbi. Och du ska börja en ny era i ditt liv. Det kan vara det att du blir pensionerad. Mitt i allt är du utanför arbetslivet. Och du ska börja ett nytt liv. Det kan vara väldigt många orsaker. Det kan vara att du gifter dig och du kommer in i en helt ny situation. Du är inte längre singel, utan du är gift. Man går in i en ny form av identitet, fas i sitt liv. Det kan också vara i en annan orsak. Det kan vara sjukdom som kommer in i bilden. Mitt i allt blir man sjuk och mycket förändras. Det kan vara en skilsmässa. Det kan vara att man går igenom en konkurs. Det kan vara till och med det att en nära anhörig dör. Den som man har levt med hela sitt liv gå bort. Många av er som sitter här har också fått ta farväl av den som står er närmast. Och sådana saker är alltid väldigt, väldigt djupgående i en människas liv. Och vi står alltid inför olika uppbrott. Vi står inför att en fas i livet helt enkelt avtar och upphör. Och då måste vi ladda om. Och det kan vara en väldigt smärtsam tid, men det är också ett vägval alltid när vi står inför de här perioderna. Mitt budskap idag: fast någonting tar slut så betyder det inte att du ska sluta. Fast någonting upphör så behöver det inte betyda att livet upphör för din del. Utan det finns alltid ett nästa steg. Och jag tycker om när Jesus undervisar i evangelierna. Han tar till exempel en bild från Matteus 13 och 39. Han säger att skördetiden är tidsåldern slut. Vi vet att skördetiden är en bra tid. Och den kommer i slutändan. När Jesus förvandlar vatten till vin på det här bröllopet så sparar han det bästa vinet till sist. Så att ofta är det så att det bästa ligger framför. Och det måste vi också tro i våra egna liv. Att det är inte bäst före datumet som har gått ut. Utan att det ligger alltid nya, intressanta, spännande saker framför. Fast någonting upphör så tar det inte slut för det. Utan det finns alltid en möjlighet att hitta nästa steg. Många försöker aldrig egentligen göra en ny start. Det finns ett bra ordspråk på engelska. Det står så här, säger så här: try and fail, but don't fail to try. Försöka kan man och misslyckas, men misslyckas inte med att försöka. Och det här handlar så mycket om en livsinställning för oss. Att vi alltid vågar starta på nytt. När någonting går sönder, när det inte blev som jag tänkte. När livet bara tog en helt annan inriktning. Så är det så många som parkerar. Man drar i handbromsen, viker in P-plats och så parkerar man i livet. Kanske vid en besvikelse. Kanske vid ett misslyckande. Och det där har många stannat. Och man slutar att drömma. Man slutar att tänka framåt. Man slutade att hoppas. Men så vill inte Gud med ditt och mitt liv. Utan Gud har alltid en dörr öppen. Stängs alla fönster, alltid finns det någon liten lucka som öppnas. Fast alla dörrar skulle stängas och du tycker att det är nattsvart. Det finns alltid något litet fönster som öppnas. Och det här måste vi våga tro. Att livet tar inte slut bara för att ett misslyckande äger rum. Eller att man känner att krafterna rann ut. Jag tänker på Petrus. Han har fascinerat mig många gånger. Men lärjungarna gick igenom en jättestor storm och de kämpade. Jesus låg och sov i båten. Och ibland kan man fundera att varför steg inte Jesus upp direkt? Utan han till och med låg och sov i båten fast den tog in vatten. De höll på att förlisa. Och först liksom i sista sekunden, så tänker jag mig, när det var fullt med vatten i båten och på något sätt lyckades han ändå sova i det här situationen. Det är ju ett mirakel i sig. Men när det riktigt var i slutskede, då stiger Jesus upp och säger han: tig var stilla. Och det blev lugnt. Han kan nog tillåta en och annan storm. Men han stiger alltid upp ur båten och säger: tig. I något skede. Han tillåter inte heller att du går igenom vad som helst. Men visst kan han tillåta en och annan storm. Och frågan är: vad gör du med stormen i ditt liv? Vill du bara vara en människa som flyr från alla stormar och tycker att allt nytt är jobbigt, alla förändringar är bara besvärliga? Då är det inte sagt att du blir vän med livet. För att stormar är en del av livet. Bergen och dalarna är en del av livet. Och jag vaknar här en morgon. Och ibland grubblar man ganska mycket, periodvis. Och jag har haft en sån period nu då man grubblar mycket på sitt eget liv. Och man grubblar om framtiden och man drömmer. Och man speglar sina drömmar mot där man står just nu. Och så kom en tanke till mig. Och den var, ibland tror jag att Gud talar riktigt så här personligt. Och det var inte så personligt att jag inte kan dela det. Men det var en röst som sa, inte hörbart, men en förnimmelse. Som sa att gör stormarna till din vän. Gör stormarna till din vän. Och då började jag fundera, vad betyder det? Och när jag grubblar på det så tror jag faktiskt att det handlar om att lära sig att leva i turbulens. För att livet är inte bara en lugn vik. Om vi alltid önskar och hoppas att allt alltid går på räls, så lever vi kanske inte i den verklighet som är vår. För att livet har sina ljusa stunder, men livet har också tuffa perioder. Och det är de tuffa perioderna som formar dig och mig. Det är uppförsbackarna som sätter muskelmassan på prov. Det är den sista sträckan i maraton som verkligen visar, är du tränad eller inte? Det är när stormarna kommer som det visar sig hur din karaktär håller. Och jag tror, kära vänner och medvandrare, att låt oss göra stormarna till vår vän. Vi är glada när det är medvind. Men vi behöver också lära oss att uppskatta när det ibland blåser snålblåst. För det är en del av livet. Det är en del av livet. Jag ska läsa Hebreerbrevet 3. Och jag ber om ursäkt att mina texter inte kommer här. Jag har dataproblem idag. Det har att göra med Sions PC-system och mitt Macintosh-liv. Det hänger inte riktigt samman. Men det ska reda upp sig. Hebreerbrevet 3 och 12 läser jag. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra varandra istället varje dag, så länge det heter idag, så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Lyssna här. Ty är vi Kristi vänner. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast i vår första tillförsikt. Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast. Att hålla fast ända till slutet, det är oerhört väsentligt för dig och mig. Där i ligger en hemlighet. Att ända till slutet, att inte lida skeppsbrott, vare sig i tron eller i din vandring framåt mot framtiden. För att Guds ord förändras aldrig. Fast dina omständigheter förändras, så förändras aldrig Guds ord. Det står fast. Jag tycker kanske den svåraste biten där jag ser tillbaka på mitt eget liv har varit att hitta mig själv i olika tider. Och det finns alltid en frestelse att vi vill liksom bevara en gammal upplevelse, en gammal känsla. Så här vill jag att jag ska vara. Så här vill jag att mitt liv ska vara. Det kan hända att du, då du blev frälst, du var otroligt berörd och du tyckte att allting var så ljust och det var så härligt. Och sen mötte du motgångar och någonting hände på vägen, så du på något sätt tappar fokus. Så drömmer man sig tillbaka. eller att man har gått igenom en väckelseperiod i sitt liv eller en stark tid när Herren var väldigt närvarande. Och sen kom du i uppförsbacken, så skulle du gärna ha drömt dig tillbaka till hur det var förr. Men det finns alltid, i varje skede av ditt liv, så finns ett ord ifrån Gud. Det finns alltid en väg, en välsignelse i alla skeden av vårt liv. Det är inte så att vi behöver leva på gårdagens mat. Utan Gud vill ge ny mat i varenda situation. Jag ska ta med er till en berättelse i Gamla testamentet. Från Jeremia. Och vi läser Jeremia som en historisk bok. Det finns ett citat där från vers 11 som kanske någon av er känner igen. Det står så här, Jeremia 29:11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Och här talar profeten till folket att det finns en framtid och det finns ett hopp. Det finns någonting framför. Du behöver inte ge upp modet. Du behöver inte ta ner seglen. Dra upp båten. Utan du kan börja om. Styra ut mot nya hav. Men det är viktigt att veta var, i vilket sammanhang sägs det här. Och vi ska läsa några verser innan. Från vers 4. Där står det så här. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. De får det här budskapet mitt i fångenskapen. De sitter fängslade i Babel. De är långt borta från sitt eget folk. Så kommer budskapet. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät dess frukt. Ta er hustrur, föd söner och döttrar. Ta hustru åt era söner och gift bort era döttrar så att de föder söner och döttrar. Det är mycket generationer. Det är långt framåt. Föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den, alltså för staden, går det också väl för er. Tack och lov, Amanda, du är otrolig. Här ser ni att budskapet om hopp och framtid kom mitt i en situation när de var fångade. När allt hopp var ute, när de hade punktering på alla sina däck. Kanske känslomässigt. Rent mänskligt var det en jättejobbig situation. Men budskapet var bygg hus, börja plantera träd, anlägg trädgårdar, föröka er. Och det här är alltid Guds budskap. Mitt i din situation, oavsett var du har kanske parkerat eller kört fast eller var du befinner dig. Tänk framåt. Våga börja drömma. Våga börja tänka framåt. Livet är inte slut för att en era har tagit slut. Utan det finns alltid en ny fas. Det finns alltid ett nytt steg där du kan börja på nytt. Där du kan hitta dig själv i en ny fas. Se framåt, vad budskapet. Jag tror att lär vi oss den här livets stora utmaning. Att ladda om. Så kommer du alltid att uppleva en viss mening över det du gör och det du står i. Det är inte frågan om när det blir knepigt, utan det är fråga hur tacklar du dina berg. För alla möter vi ibland utmaningen att gå upp på ett berg. Alla möter vi ibland den här på något sätt tuffa situationen att nu behöver jag gå ensam upp på berget. Så var det med Mose. Då Gud ville göra någonting bland Israels folk, så kallade han Mose att gå ensam upp på berget för att möta Gud. Och medan han var uppe så vet vi att det blev kaos nere i lägret. Men det är en annan sak. Men din väg är ibland att gå ensam upp på berget. Och ni har kanske hört om hur örnen fungerar. Men örnen är ett fantastiskt djur som kan leva väldigt länge. Men efter 40 år kommer ett kritiskt läge i en örns liv. För att då behöver den förnya sin utnötta nos eller näbb. Nos har den inte, men näbb. Den är utnött. Klorna är utnötta. Och vad örnen behöver göra är att den behöver söka sig upp. Den far högt upp på bergen där det är mycket stenar och jobbigheter. Och så börjar den skrapa sin nos. Och den skrapar och skrapar och skrapar för att den ska bort. Och den sitter också och plockar fjädrar av sig. Den plockar fjädrarna. Det är en väldigt, väldigt smärtsam process. För att fjädrarna har också blivit nötta under 40 år. Och den här, under den här perioden när örnen söker sig ensam upp till bergen och skrapa sin nos för att få bort den och plocka fjädrarna av sig själv. Det är en period på flera veckor. Den äter ingenting. Den bara ägnar sig åt det här förnyelsearbetet. Och faktum är det att när den har fått bort den här gamla näbben så växer en ny fram. Och då får den här örnen tiotals år till av liv. Nya fjädrar växer ut, den får en helt ny skrud. Och vi vet hur viktigt det är att ibland, därför Bibeln säger att vi ska förnya oss som örnar. Vi ska få nya vingfjädrar så som örnen, Jesaja 40. Så att vi kan flyga upp och vi får nytt perspektiv. Och det här är ibland en kamp som du personligen, som jag och som vi tillsammans har. Att vi behöver ibland göra oss av med saker för att kunna börja något nytt. Det går inte att gå in i en massa nya saker om man inte samtidigt går ur gamla saker. Vi tror ibland att vi kan både behålla kakan och äta den. Men ibland om du vill äta kakan så behöver du också, eller om du ska behålla kakan så ska du inte äta den. Och tvärtom. Blev det rätt det där nu? Jag tror det. Att göra comeback. Det är många som har gjort det. Vissa har inte lyckats med det. Jesus gjorde en fantastisk comeback. Han var begraven i 3 dagar och sen återuppstod han till livet. Och jag tror att psalm 23, den sista versen, talar också väldigt starkt. Det står så här. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det är inte slut för att en era är slut. Utan det kan bli starten på någonting helt nytt. Oavsett vad du har gått igenom, vad som står framför dörren för dig, så ska du veta att det finns alltid en väg framåt. Det finns alltid möjlighet att reorientera sig med Gud. Jag ska berätta också om en pinsam situation. På tal om att göra berget till sin vän och stormarna till sin vän. Jag tror att ni alla här som sitter och lyssnar nu, ni har stått i situationer som ni känner att det här fixar jag inte. Det är oförberett. Det är mitt i allt händer någonting. Och det finns som ingen återvändo bakåt. Det finns liksom ingen backväxel, utan det är bara att tuta och köra. Jag var förra året i en sån situation. Jag ska ta två exempel. Men jag satt i fullmäktigesalen och så säger ordföranden plötsligt att nu ska vi ha då tal, partiernas tal här. Och jag förstod att jag ska hålla tal. Jag hade inte blivit informerad om det. Och jag räknade ut att jag har 5 minuter på mig tills det är min tur. Kamerorna var på, det var direktsändning i tv. Och man sitter där och börjar kalkylera. Och man kan göra två olika saker. En före mig ställde sig upp och sa, det här jag inte veta om. Och så börjar skylla ifrån sig. Men jag tänkte att det där är inte en framkomlig väg. Så jag laddade kanonerna. Jag visste att det fanns bara en väg framåt. Jag var där, det var min tur. Jag ställde mig upp och talade. Och jag sa, Gud, nu kan du hjälpa. Och det rann till. Jag tycker själv det blev väldigt bra. Kenneth nickar, säger jag här. Nygård, du kanske så. Nåväl. Men en annan gång så var vi i Oppdal på skidresa. Någon här kanske var med den gången. Jag tror det var året 93. Vi talar om verkligt historia. Någon kanske inte ens var född då här. Men jag var reseledare och så fanns det en jättesvår backe som hette Hovden. Där de hade världscup, de här skidningarna. Och jag var inte riktigt klok den tiden. Jag tog upp två av våra resenärer, tror jag 3 stycken av dem, som var helt nybörjare. Och jag sa att det här är inte något farligt. Så vi tog linbanan upp till toppen och så tog vi svarta backen ner. Och jag var rutinerad och jag hade 3 nybörjare med mig. Och när de kom den första enkla sträckan och fram till branten, det var staket på alla sidor. Och så stannade de och såg ner. Det gick ju rakt ner. Och jag la iväg. Jag tyckte det där var roligt. Men jag förstod i efterhand att det var kanske inte så lika roligt för mina 3 vänner. De var i en sån situation då. Nu finns det ingen väg tillbaka. Det är bara neråt. Jag har nog senare varit i en liknande situation många gånger då man kör utanför backarna. Men jag såg med bestörtning hur de tog sig ner härifrån. Så bara någon sorts snömoln som gled ner för den här backen i 100 km i timmen. Först kom skidorna och stavarna och sen efteråt så kom 3 personer ner med en våldsam fart. Och jag bad en enkel bön, Gud bevara dem, beskydda dem. Och det gjorde han. De överlevde. Men jag fick verkligen krypa till kors och säga att det här, förlåt, det var mitt fel. Det blev bara fel. Men förr eller senare så står du där. Du vet, det finns ingen backväxel. Utan det är bara att tuta och köra. Och då har du 2 val. Antingen så reagerar du i fruktan, i rädsla. Eller så finns det någonting inom dig som aktiveras. Nu Gud, nu bär dig iväg. Och jag vill säga, ska du pröva på någonting nytt i ditt liv? Ska du växa som troende? Ska du inta ett nytt område för dig själv? Var inte rädd att sätta dig i sådana situationer. För det här kampen står. Antingen står vi kvar där vi är idag. I fruktan för allt nytt. För förändringar. Eller så säger vi som Petrus. Jesus, är det du som går på vattnet? Säg åt mig också att jag får komma. 11 av lärjungarna satt kvar i båten. Men Petrus tog steg över relingen. Och det var inte pladask, utan det gick. Han gick på vattnet. Och jag tror att många av de här, kanske lärjungarna långt senare i livet, satt med sina barn och barnbarn. Jag var med och Petrus gick på vattnet. Jag har sett på riktigt att det fungerar. Men det är en helt annan sak att som Petrus säger åt sina egna barn. Det var så att det var jag som gick på vattnet. Det var jag som gick på vattnet. Jesus sa åt mig, kom ut lite längre. Och jag vågar stiga över relingen. Och den här upplevelsen gör man aldrig om man inte vågar ta nya steg. Om man inte är beredd att ladda om och pröva. Fast man har en del odds emot sig. Och det kan handla om för dig att bara bli lite mer frimodig där du står just nu. Att våga göra saker som ibland håller dig tillbaka. Du vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. När du vågar pröva Gud. När du vågar vara kasta ut i det som känns främmande och skrämmande för dig. Jag har en bild här på väggen. En bergsbestigare. Och det är precis det här det handlar om. Gör berget till din vän. Våga. Våga. För Gud är med dig. Är man där uppe finns det ingen väg tillbaka. Det är bara att fortsätta. Det är bara att fortsätta. Gud säger, jag som har påbörjat gott verk hos er, jag ska också fullborda det. Gud har kallat dig ut på en fantastisk äventyr. Han kommer att fullborda det. Vilka dalar du än möter, vilka berg du än ska upp på, Gud kommer att fullborda det. Han har goda planer för dig. Han vill ge en framtid och ett hopp. Nu ska vi be till slut. Kanske finns någon här som har tvekat inför det som ligger framför. Kanske upplevt en viss rädsla inför framtiden. För du har mött så mycket svåra saker. Kanske finns personer här också som är rädda att ta nästa steg i sitt liv. Kanske blivit nobbad många gånger och inte vågar pröva på någon relation. Det kan vara många olika orsaker. Känslomässiga upplevelser du har som blockerar dig. Du har fallit och du har rest dig. Och du har fallit och kanske inte ens vågar resa dig. Utan du har parkerat vid vägkanten och ser hur alla andra kör förbi. Men då ska du veta att Gud har också kallat dig att vara på väg. Du är inte ämnad att bara vara parkerad vid sidan om, utan du är också kallad att vara med på vägen.